Den digitala familjen är tillbaka och så är min röst. Du Sara, förra avsnittet så gästade ju Cecilia oss och det här med gäster var ganska kul tyckte vi, eller hur?
Ja.
Så idag ska vi prata faktiskt lite om döden och liksom vad förr, tänker jag så här. Då dog vi ju. Punkt slut liksom. Men nu så är det ju så att i och med sociala medier och allting så är det ju så att vi lever ju liksom vidare på något sätt. Eller hur?
Ja, idag lever vi faktiskt vidare genom våra digitala fotspår. Alltså saker vi lämnar efter oss på nätet. Allt ifrån vad vi har lyssnat på Spotify, om man har ett sånt konto.
Mm.
Till olika tjänster man har använt.
Mm.
Google-sökningen.
Mm. Och framförallt Facebook skulle jag säga.
Och Facebook och Instagram, våra bilder och vad vi har skrivit för texter.
Mm.
Och idag ska vi faktiskt prata om just den digitala döden och det digitala arvet. Till vår hjälp har vi Katta Neuding. Hon är programledare och projektledare på Access Magasin och TV.
Ja, och Katta, hon har även skrivit en artikel kring samma ämne som jag tänker att det är där vi kommer prata mycket om i det här samtalet som ni kommer föra nu. Och länk till den artikeln finns i beskrivningen till detta avsnitt. Men jag tycker att vi börjar med att köra ett intro, så kör vi intervjun sen.
Ja, välkomna.
Yes. Då har du alltså kommit fram till den digitala familjen, podcasten som vi gör tillsammans. Och jag tänkte fråga dig, Katta, vem är du?
Ja, i existentiell eller praktisk mening. Jag är programledare och projektledare på Access Magasin och TV. Jag är programledare för programmet Förklara din forskning. Där jag träffar unga forskare och frågar ut dem om vad de sysslar med.
Spännande.
Vi har ju läst en artikel som du har skrivit som heter Den digitala döden. Vad är den digitala döden?
Den digitala döden är ju helt enkelt att när vi dog förut så var vi ju helt enkelt döda. Alltså vi som är människan, inte som vi tre som sitter här nu. Nu finns våra digitala kvarlevor kvar, bara några knapptryck bort i och med att nästan alla har sociala medieprofiler. Facebook, Twitter och så vidare. Och apropå mitt yrke då, där jag intervjuar forskare, så läste jag en avhandling av en ung forskare som heter Carl Öhman, som har skrivit en avhandling som heter The Postmortal Condition, Being with the Dead in the Age of Digital Media. Och den avhandlingen handlar helt enkelt om makroperspektivet, vad som händer med alla digitala kvarlevor efter döden. Så det är en del av den digitala döden, men det här är en jättestor fråga. Jag hoppas att vi kommer in på det på lite mer mikroperspektiv under det här samtalet.
Mm.
Ja, precis. Vilka problem kan uppstå när en avliden persons profil fortsätter att leva vidare på sociala medier?
Alltså ganska många problem faktiskt. Alltså, återigen, både på ett personligt plan och på ett större plan. Alltså, alla som har förlorat en närstående i närtid, jag har ju säkert upplevt de praktiska svårigheterna med att stänga ner ett Facebook-konto om man vill stänga ner det då, eller omvandla till minnessida eller något sådär. Facebooks kundservice är ju notoriskt dålig service, så det är ju rent praktiskt svårt att hantera den här profilen när personen är död.
Just det.
Men sen i ett större perspektiv så är det ju så att Facebook kommer ju snart ha fler döda än levande användare. Och vad gör man med all den datan? Det är ju en jättesvår fråga, för att å ena sidan så finns det ju en poäng med att de här profilerna ligger kvar.
Mm.
Till exempel för historiker, för framtidens historiker, så kommer det vara en ovärderlig källa. Och det är också en ganska häftig tanke att tänka att mina barnbarnsbarn kommer kunna gå in på Facebook och se vad mormors mor var för en människa. Det är ganska häftigt. Men sen å andra sidan så Facebook är ju ett privat företag som, alltså vars syfte är att tjäna pengar på riktade annonser. När de döda börjar närma sig 50 miljarder strecket, förstå vilka mängder serverutrymme som går åt för att behålla den här datan. Och de döda köper ju ingenting. Alltså de riktade annonserna är bortkastade där.
Ja.
Så ja, det finns en hel del problem med de digitala kvarlevorna.
Ja, du nämnde en sak där med en minnessida. Jag tänkte, kan du förklara vad en minnessida är för de som inte vet vad skillnaden är? Eller liksom, man kan ju ha en aktiv Facebook och så kan man ha en minnessida. Kan du förklara mer vad en minnessida är för någonting?
Precis, då stänger man ju ner stora delar av profilen. Jag säger att jag vet inte exakt vad som händer rent tekniskt, men jag vet att det finns ju en funktion i Facebook som ett litet mikrotestamente där du kan bestämma vem som får hantera din profil när du dör.
Just det.
Och då kan den personen välja att antingen låta profilen ligga kvar som den är eller göra om den till en minnessida. Så att då kan man fortfarande skriva på den personens tidslinje eller vägg, men kanske inte skicka messengermeddelanden, och du kan inte bli kompis med en minnessida, utan det är bara någonting som du kan skriva på.
Just det.
Om du inte gör om den här profilen till minnessida, då lever den kvar som ett aktivt vanligt konto helt enkelt.
Jo, precis. Och kan ju fortfarande poppa upp i så här, människor du känner. Och, nu påstår Facebook att de har en algoritm som på något sätt ska läsa av när ett konto har varit inaktivt så länge. Och då ska det prioriteras ner i alla flöden. Men jag vet inte hur bra det funkar. Jag vet själv att jag får upp döda konton med jämna mellanrum. Så här, nu fyller den här personen år. Man nej, det gör den faktiskt inte.
Exakt. Jag hade precis samma situation. Det var en kollega som gick bort hastigt. Och många, hon fyllde år sen. Och då var det ju människor som liksom grattade henne och inte hade insett att hon inte levde längre. Vilket var väldigt märkligt på en födelsedag.
Det var hemskt.
Ja, så det är liksom, jag tänker väl att man får väl grotta ner sig lite i Facebooks inställningar här. För det går ju som du säger att man kan ju sätta upp en betrodd kontakt för om man plötsligt skulle gå bort till exempel. Och där kan man ju även bocka i om man ska kunna ladda ner det, liksom, sitt digitala liv med bilder och grejer. Så det är ju något som vi rekommenderar till, skulle jag tänka mig.
Jag tänker att vi lägger ut på våran Instagram sen, digitala.familjen. Där kommer vi lägga ut en liten mall för hur man går tillväga för att aktivera detta och ange en person som ska kunna göra om din sida till en minnessida.
Och då är det inte bara Facebook, vill jag understryka här, utan varje klick du gör på nätet finns ju sparat någonstans. Och du har ju mer tillgångar på nätet än bara din personliga profil. Alltså, du har ju naturligtvis ditt mailkonto, vad ska hända med det? Om du har ett SF Anytime-konto och har köpt filmer som du äger, går de då i arv till någon annan? Eller hur funkar det? Det vet jag faktiskt inte. iTunes-konto och sådär. Men digitalt testamente tror jag definitivt i framtiden. Mm. Det måste man ha.
Jag tänker när någon dör, man får ju hjälp från begravningsbyrå med begravning och man får hjälp runt omkring med andra saker också. Men tror du i framtiden att det kommer behöva finnas en tjänst där människor faktiskt får hjälp med just det här digitala arvet, hur man ska hantera det, hur man ska kunna stänga ner konton, ja, veta hur man ska avsluta det digitala livet för den döda helt enkelt?
Alltså, det är svårt att säga om framtiden, men jag kan inte tänka mig annat än att allt det här kommer standardiseras på något sätt. För som sagt, snart är ju de döda fler än de levande. Mm. Och alla de här storföretagen kommer ju förlora på det utrymmet. Så att det ligger ju i allas intresse att standardisera det här på något sätt.
Mm. Jag tänker också det här när man inte då stänger ner ett konto, alla anhöriga som tar så illa vid sig när den här profilen dyker upp, att någon fyller år och så. Vad tänker du om det?
Jag tänker att alla de här frågorna är väldigt svåra, för det är inte säkert att folk tar illa upp faktiskt. Alltså, en del tycker om att de här sidorna ligger kvar. Sen kan man ju diskutera den psykologiska aspekten av det. Men en del människor tycker om att ha profilen kvar som vän. Alltså, det är samma fenomen som man såg innan sociala medier, att folk hade svårt att radera telefonnummer ur sin telefon.
Mm.
Alltså, det var psykologiskt svårt att ta bort ett telefonnummer till en person som var borta. Det är väl lite samma sak här, att en del vill ha kvar de här profilerna, medan andra, som du säger då, tar väldigt illa vid sig, speciellt när ovetande stackars människor gratulerar på födelsedagen och sådär.
Precis.
Och sen finns det en massa andra aspekter av det där, att det har ju varit stora konflikter kring för efterlevande. I USA så vet jag att det var ett fall där en person gick bort. Det var en hbtq-person som levde väldigt, ska jag säga, i enlighet med sin läggning, vilket familjen inte tyckte om. Så när den här personen gick bort så ville de ändra på de vill ha kvar profilen, men de vill ändra det så att den här HBTQ-tillhörigheten inte framgick, för de tyckte den var jobbig.
Mm-hmm.
Och det sätter genast frågan om de efterlevandes vilja på sin spets. För att det normala som folk brukar tänka när man diskuterar sånt här, det är att ja, men det är familjen som ska ha rätt till alla konton, och det är deras vilja som är det viktigaste, det är de som sörjer. Men det är ju inte säkert att det är så. Förlåt, nu snurrar jag iväg på alla
möjligheter. Nej, men det var en intressant tanke liksom.
Ja, alltså, väldigt intressant.
Mycket aspekter som jag inte har tänkt på här. Alltså. Och sen så är det ju så att det här är ju faktiskt ett problem som, alltså, som min morfar gick bort för ett tag sedan. Och han hade ju inte Facebook eller liksom sociala medier och så vidare. Men mina föräldrar i sin tur har ju det. Så det här blir ju någon slags problem, om man ska kalla det liksom för vår generation och framåt.
Ja,
så det är ju väldigt intressant att tänka ur alla aspekter. Och sen det här att om man inte tycker om en viss läggning eller liknande, så ja, det är som du säger, vems rätt är det att ändra på egentligen i efterhand? Det är...
Ja, vilken rätt har de döda? Har de rätt till ett privatliv, till skyddad data? Har de rätt att välja hur de ska uppfattas när de inte längre finns med oss? Det är många frågor som ställs på sin spets här, som man inte behövde fundera på för 50 år sedan.
Nej, precis. Du skrev ju lite något om en deepfake-grej här också i din text. Kan du utveckla det?
Ja, det är någonting som kallas för the digital afterlife industry. Alltså, ja, det låter ju väldigt rått när man säger så, men alltså företag som på olika sätt profiterar på döden.
Mm.
Det är inte lika illa som det låter. Det kan, alltså, en begravningsbyrå profiterar ju i princip på att folk dör, och det är liksom begravningsbyrå vill man inte vara utan.
Mm.
Men den här industrin förändras ju i takt med tekniken, den digitala tekniken förändras. Det finns ju harmlösa digitala, ska man säga, en harmlös digital del av den här industrin, som till exempel minnessidor på Facebook. Begravningsbyråerna har i regel en digital minneslund där man kan skriva hälsningar till de döda eller beklaga sorgen och sådär. Det är inga konstigheter. Men idag finns det ju faktiskt också företag som har möjlighet att samla in all data från en död person. Till exempel om min man dör, då kan jag ge dem tillgång till hans Facebook-konto och hans mailkonto och ja, allt vad jag har. Och de kan utifrån en algoritm som de har analysera hans språk och skapa en liten chatbot som jag kan skriva meddelanden till när jag känner mig ensam, och få ett svar som är i linje med vad han hade sagt till mig eller skrivit till mig i verkligheten.
Mm.
Eller antagligen då en lite förbättrad version.
Mm.
Och när man då i nästa steg kommer till just teknologin deepfake, så då kan man alltså skapa en avatar som ser ut exakt som han. Så att jag kan i princip sitta och så här zoom-chatta med en person som ser ut som min man, som rör sig som min man, som har samma röst som min man, om jag har skickat en videoklipp så de kan analysera hans röst och sådär. Jag ska säga att om man googlar deepfake eller kollar på det på YouTube, så det första man får upp är Barack Obama som varnar för teknologin deepfake. Bara det att det är inte Barack Obama, utan det är en skapad avatar av Barack Obama, men den ser så trovärdig ut så att man tror att det är han. Det är så bra den här teknologin är.
Mm.
Och jag kan ju bara livligt föreställa mig hur gärna man som sörjande skulle vilja grotta ner sig i den här teknologin. Alltså, jag kan inte föreställa mig något annat än om min man skulle dö, att jag såklart skulle vilja varje kväll sitta och prata med honom via datorn och lura mig själv att det verkligen var han. Men vad det gör med en människa psykologiskt, det kan ju inte vara bra.
Jag tänker på de olika faserna som man brukar dela upp sorgen i. Och det här att kunna acceptera att någon faktiskt har gått bort. Att den fasen försvinner lite när du hela tiden kan prata med en avatar, som att personen fanns kvar hos oss.
Nej, precis. Och tyvärr så är det ju så att döden och sorgen efter de som dör, det är ju priset vi betalar för att vara kännande, tänkande människor.
Mm.
Och det är ett jättetungt pris för väldigt många människor. Alltså att när man förlorar, Gud förbjuder ett barn.
Mm.
Det är naturligtvis det värsta man kan råka ut för, och det är ett väldigt högt pris att betala. Men jag tror att det är väldigt, väldigt dåligt att gråta ner sig i den här typen av teknologi och lura sig själv.
Mm. Mm. Oh, verkligen.
Sen så går faktiskt inte de här företagen så bra tydligen som man skulle kunna tro. Alltså, när jag hörde talas om det första gången så tänkte jag att åh nej, den här marknaden kommer väl explodera.
Ja.
Men tydligen inte ändå.
Nej.
Det senaste jag hörde, eller läste en forskningsartikel, så var det att den forskaren hade på något sätt gått in med attityden att ja, det är klart den här branschen har exploderat och blivit jättestor. Men det visade sig att nej, det är några företagare som har gått i konkurs och så himla bra går det inte. Så vi kan ju hoppas att människor är vettigare än vad jag tror.
Ja, verkligen. Men det är ändå spännande att det är, att i framtiden att det kommer kanske bli de här alternativen till det verkliga livet. Att vi kommer leva mer och mer digitalt.
Ja, men så är det ju.
Ja, men för nästa generation så blir ju den här teknologin kommer ju hamna närmare till hands än för vår generation, eller i alla fall för min. Jag minns ju fortfarande när internet kom. Jag minns ju tiden innan. Men för mina barn som lever lika stor del av sitt liv på nätet som i verkligheten, så kanske inte är så många steg bort att oj, mamma dog, men jag har en avatar av henne här i datorn. Det är ju nästan som på riktigt.
Ja, men sen, du säger att vissa företag liksom att det inte går så bra för dem, men jag tror att gemene man har kunskap om deepfake-tekniken ännu.
Jag måste säga att jag är lite förvånad att den kunskapen inte är större. Man tänker att det skulle ha blivit en större nyhet när det blev tydligt hur bra den här tekniken är. För att den kan ju verkligen enkelt användas på fel sätt. Alltså det är bara att sätta Joe Biden och förklara krig mot Ryssland och se vad som händer.
Exakt.
Alltså, men jag vill aldrig säga att teknik är farligt, för att tekniken i sig är ju ingenting. Men hamnar den i fel händer så kan människor med den tekniken bli farliga.
Mm. Men hur har du måste ju ha tänkt de här tankarna själv då, liksom, kring dina digitala spår och ditt digitala arv. Vad har du för lösning på hur har du fixat det här, om du vill berätta för oss? Hur du har löst
ja,
det?
Nej, men absolut. Alltså, direkt efter att ha läst den här avhandlingen då, Karl Öhman, så var ju min första tanke att mitt bank-ID, lösenord och tillgång till min mail och Facebook måste jag ju lämna efter mig till någon som kan hantera det. Så att min bästa vän har den informationen och hon vet vad som ska göras.
Mm.
Jag kan säga att min man var inte särskilt intresserad av att diskutera att jag skulle dö. så det var därför jag valde att gå den vägen istället. Men för att jag tror att jag skrev i den här artikeln som ni läste också, som alltså finns på access.se, att den moderna människan tenderar ju att leva lite grann som att vi inte kommer att dö. Vi har ju lösningar på så väldigt mycket. Vi lever ju, alltså de flesta av oss lever ju längre än vad man gjorde för bara 100 år sedan.
Mm.
Och det är lätt att skjuta den tanken ifrån sig att man ska dö. Nu går jag lite ifrån vad vi ska diskutera här.
Ingen fara.
Men jag tror att det är viktigt att det är ett bra liv att förhålla sig till den egna döden. Och förbereda det som man kan förbereda. Inte för mycket. Jag tror inte på döstädning till exempel. Jag tror att det finns en psykologisk poäng med att mina barn får gå igenom mina saker när jag dör. Och att det får vara en del av deras process för att slänga ut mig på något sätt.
Precis.
Så dödstädning tror jag hade på, men förbereda det digitala som bara är tradigt och jobbigt för de efterlevande.
Jag jobbar ju faktiskt på ett patientboende där människor får specialistvård och sen bor de anhöriga hos oss oftast. Och just det här med bank-ID som du säger är ju ett stort problem. För det är ju många som kommer till oss som kanske har en anhörig som ligger på neurointensiven till exempel i respirator, och de kommer ju inte in och kunna betala räkningar eller kunna avsluta vissa tjänster som står och kostar massa pengar under tiden här personen faktiskt inte alls är aktiv på olika tjänster.
Nej, men precis. Netflix är bortkastat på den som ligger i koma.
Ja, men precis. Och det är ju ganska många tjänster vi omger oss med i vardagen som kostar väldigt mycket pengar. Så att det här med bank-ID är ju verkligen bra att du tar upp, tycker jag, att man har ett ansvar för sina anhöriga, se till att man har gett någon ett lösenord ifall att det händer något.
Men nu påminner du mig om att jag måste se till att någon har lösenorden till alla så här, Netflix, Viaplay, Disney, allt det där som man har också, för det kommer ju stå och ticka pengar.
Jag kan tipsa dig om det här med alla lösenord och hit och dit. Det enklaste sättet är egentligen kanske att skaffa en lösenordshanterare. Alltså till exempel tjänsten 1Password, då är det bara ett lösenord du behöver komma ihåg, och i så fall dina anhöriga. Och i där finns alla dina inloggningar med unika lösenord. Så det kan vara ett tips om du inte vill ha 5 A4 med alla dina inloggningar.
Nu skriver jag upp det här.
Ja,
one
gör det, gör
password.
Det. Ja, one password. Det, och sen om du är inne i Apple-världen så finns det ju även Apple-nyckelring. Det är lite samma grej där.
Ja, jag använder inte Apple. Men one password, bra. Mm. Det är allt man behöver för sitt digitala testamente helt enkelt.
Ja, alltså lite så när det kommer till lösenord i alla fall. För dels är du säker för att du kan få unika lösenord på varje tjänst. För det är inte bra samma lösenord på olika grejer. För att bli en hackad så kan personen i fråga komma in på olika ställen. Men med den här lösenordshanteraren så kan du ha ett lösenord och... Det är det enda du behöver komma ihåg helt enkelt.
Ja, men smart.
Ja, det är tips. Men bara en liten detalj där. Du sa att du hade lämnat dina uppgifter till din vän istället för din man. Men rent hypotetiskt, säg att ni till exempel är med om en olycka tillsammans. Hur ska dina uppgifter då föras vidare? Jag tänker, är det smart att lämna de här uppgifterna till fler personer än en?
Ja, det är ju en fantastiskt bra fråga det här. På ett sätt så är det väl det, på ett sätt är det inte det. För det är, så fort fler än två personer vet någonting så är det ju inte en hemlighet längre.
Ja, precis. I och för sig.
Och det är bank-ID och allt vad det är. Så att, ja.
Jag bara tänkte rent hypotetiskt liksom att ni kanske sitter i samma bil, det händer någonting och sen så var det bara ni två som visste om det. Och liksom, så kanske inte dina efterlevande får den information eller den datan som de har tillgång till. Det var lite så jag tänkte bara.
Ja, nej, men och sånt måste man ju tänka på. Ja, jag måste hitta en bättre lösning på det här. Och jag hoppas som sagt att det här standardiseras snart så att det finns någon så här krypterad sida som man bara kan skriva in alla sina önskemål.
Exakt.
Och sitt lösenord då till one password så att det här kan lösas.
Eller att det fanns ett företag på något vis, eller pris med en begravningsbyrå, att man lämnade ett testamente fast för sina digitala uppgifter.
Jo, men framförallt det här liksom att kunna liksom hitta alla sina, alltså, man har ju inte koll på alla konton man har hit och dit liksom, och lösenord hit och dit, så att det vore ju skönt om någon tog tag i det här liksom.
Ja, men precis, speciellt om man som jag tenderar att använda Googles autogenererade lösenord till allting och tänka att om det försvinner så då får Google skicka ett nytt. Nej, men så det är både det här praktiska man ska hålla reda på, men sen är det ju också det här, som sagt, det intressanta psykologiska som händer när profiler eller minnessidor ligger kvar i evighet. Och det roliga, förlåt, nu kommer jag gå tillbaka till det här med minnessidorna på Facebook igen. För det som är spännande är att Facebook märker ju skillnad i trafik på de här sidorna. Att en del av så här minnessidor har faktiskt mer trafik än levande sidor. Så att, ja, annonser kanske inte är helt bortkastade, fast det är smaklöst att ha en annons på en minnessida, kan jag tycka. Men till exempel när en person fyller år så ser man ju att då skriver ju alla på den sidan att grattis på födelsedagen var du än är. Som att, ja, det är lite märkligt, man vet att de döda är borta, men man använder ju Facebook som någon sorts transcendalt medium. Som att det finns wifi i himlen liksom.
Men nu har vi pratat mycket om Facebook. Har du koll på Instagram eller Twitter? Eller liksom, hur finns det sådana lösningar på de plattformarna också?
Alltså, de funkar ju helt annorlunda. Jag ska säga att det är Facebook som jag har bäst koll på helt enkelt. Därför att det var det den här avhandlingen jag läste och den forskaren jag intervjuade behandlade. Så att det är... Men både Instagram och Twitter har ett helt annat flöde. Så att de här döda profilerna poppar ju inte upp på samma sätt om de inte är aktiva.
Just det.
Det är ju det som är spännande med Facebook. Att de gör ju det. De finns så nära.
Mm. Jag bara tänkte för att Facebook äger ju också Instagram. Där som om de hade någon liknande lösning eller liknande. Men det kanske de inte har i dagsläget.
Jo, men det är väl säkert så att om du som efterlevande kommer åt personens Facebook så löser sig väl Instagram automatiskt. Men jag tänker att men som sagt, Instagram blir aldrig konstigt på samma sätt. Du kan ju inte gå in på en persons Instagram-profil och skriva hälsningar. Det där är ju ett fenomen för Facebook.
Nej, men man märker ju också att folk använder ju Facebook till att annonsera ut att någon faktiskt har gått bort. Att folk får reda på det. Och det kan jag tycka är bra ibland, att man får reda på det genom Facebook. För det är inte alltid man kanske läser i tidningen en dödsannons till exempel. Eller hör ryktesvägar heller, utan att man kan ta del av det digitalt.
Ja, det är ju nästan bara en fördel faktiskt. För det är som du säger, att förut hade ju dödsannonsen den funktionen. Men nu läser ju inte folk tidningar på samma sätt alls längre. Så att det är ju Facebook. Ja, jag kan inte se några stora nackdelar med det faktiskt.
Sen är bara en lite intressant tanke, jag vet inte om du har något svar på det här, men jag bara tänker på som du sa liksom att det finns nästan mer döda människor än levande snart på internet och all dess data de har. tror att vi kommer råka ut för att internet blir fullt, förstår du? Att liksom det här med lagringsutrymme, och jag menar för att det finns ju massor människor som inte, ja, de ligger bara där och tar plats helt enkelt.
Ja, men alltså det blir ju upp till de här faktiskt privata företagen att avgöra hur mycket de vill lagra. Det skulle ju inte förvåna mig på ett sätt om Facebook bestämmer sig för att stänga ner konton som har varit död i alla fall i 100 år liksom, när den dagen kommer. Det vore ju inte märkligt ur ett företagsperspektiv.
Nej. Men synd för historien.
Men sen också, ja, precis. Mm. Men också så här, skräckscenariot vore ju att Facebook gick i konkurs och den här datan som finns, i och för sig då blir det både levande och döda, men att den datan auktioneras ut till högstbjudande Kina eller Ryssland.
Precis.
Ja.
Så, men, alltså, egentligen mitt stora budskap är att man ska vara försiktig med vad man gör på nätet för att allting lagras. Det vet ju ni bättre än jag. Jag är ju inte någon stor internetexpert, men det här har jag snappat upp.
Ja, men jag läste faktiskt en artikel om det här, att det är skönt för oss som är födda faktiskt, alltså att vi var vuxna i stort sett när Facebook kom. För det är ju värre för de som kanske var väldigt unga när Facebook kom och lagt ut bilder, skrivit saker som de inte står för sen senare i livet, men som ändå finns lagrat någonstans.
Jag är mer orolig för vad som ska hända när folk går in på mitt Spotify-konto och inser vilken otroligt töntig musik jag lyssnar på när ingen annan är i närheten.
Ja, du ser.
Men, ja, absolut. Alltså, tonåringar som har Facebook och skriver dumma grejer. Även om man raderar den posten så finns den ju kvar.
Katja, jag funderar på det här med det historiska perspektivet. Vad tänker du om det?
Hur vi relaterar till de döda?
Ja, precis.
Jag tänker så här, och jag killgissar lite, och lite har jag på fötterna. Men jag tänker, när människan fortfarande levde nomadliv, då fick man ju begrava sina döda i sanden. Och så gick man vidare. Så att de levde ju kvar i ens minne, men du hade ju inte en gravsten att gå till, du kunde inte besöka de döda på samma sätt. Sen blev vi bofasta och hade helt plötsligt begravningsplatser. Jag föreställer mig att det vi ser idag, att den utvecklingen på något sätt startade då, för att så fort du har en begravningsplats, att du har en punkt att gå till, då gissar jag att du faktiskt kommer gå dit och fortsätta relatera till den döda på något sätt. Alltså jag tänker när man är på en kyrkogård, jag tycker man ofta ser folk som står framför en gravsten och pratar med gravstenen som att den döda kan höra, som att gravstenen då är sändaren upp till himlen. Och nu har den psykologiska utvecklingen på något sätt nått sociala medier, att nu är det Facebook-sidan som är den här sändaren upp till himlen. Och det är lite spännande, för det är som du säger, det är en del av sorgeprocessen är ju att man ska förstå att personen faktiskt är borta. Och det är ju jättesvårt att förstå att en människa är borta. För det är ju inte bara den fysiska personen. Det är ju ett helt liv av, alltså, av ackumulerad kunskap, känslor, drifter, viljor. Det är en eventuell själ. Det är ju så svårt att förstå att allt detta bara försvinner i en fingerknäppning. Så att det är ju... Alla som har förlorat någon för, tänker jag, måste ju ha, eller jag vet att jag själv har ju upplevt så när jag har förlorat närstående personer, att man har svårt att förstå att personen är borta, och det känns, personen kan fortfarande kännas som närvarande. Och då tänker man kanske att ja, men bara för att vi inte kan prata med andra direkt så kanske personen är här och kan se vad jag skriver. Jag har också sett på Facebook hur när folk har förlorat närstående, hur de har skrivit i sina vanliga statusuppdateringar, som att den döda personen kan se att man skriver sina statusuppdateringar till den personen. Och det är ett intressant psykologiskt fenomen som jag tror är djupt mänskligt. Det är jättesvårt att förstå döden, och det ser man tydligt i sociala medier.
Ja, jag tänker för vissa människor kanske det är ett sätt att bearbeta sorgen, att du får säga de här sista orden som du inte hann kanske. Men att det inte får gå för långt, att du inte kan, inte i flera år, sitta och skriva till den här personen.
Nej, men precis. Men visst är det spännande att börja fundera på var gränsen går? För jag tror att vi är ganska överens om att sitta och diskutera med en deepfake-avatar, det är osunt. Prata med en gravsten känns ganska harmlöst. Lämna ett litet brev vid graven känns också ganska harmlöst. Skriva på en minnessida på Facebook. Det känns inte heller så konstigt, men som du säger, efter några år blir det konstigt. Ja, nej, det är...
Jag tänker med en gravsten, då kanske du går dit ibland. Men med det digitala, det finns ju hos oss 24 timmar om dygnet. Tror du att det kan vara ett problem för många? Att du alltid kan skriva till den här personen, både dag och natt?
Jag tror att det kan bli ett problem. Men så här, jag ska vara väldigt tydlig med att jag skulle aldrig döma en människa i sorg som gör irrationella och kanske lite orimliga saker. För att en sorgprocess kan ju vara, alltså det kan ju vara så tungt så att det är ingenting jag kan beskriva med ord så här. Så jag skulle aldrig döma ens den personen som bestämmer sig för att tillbringa resten av sitt liv framför en avatar. Men jag tror också att vi bara lever en gång och att man ska försöka ha det så roligt som möjligt under den tiden som man lever. Det är min personliga, högst personliga ska jag säga, tro att det är bättre att ge sig ut i livet och försöka ta de levande delarna också, inte bara de döda.
Ja, Katta, det är så här att vi brukar ju be våran gäst när vi har en att komma med tips. Det kan vara vad som helst, högt och lågt. Och då ställer jag frågan till dig, har du något tips till våra lyssnare som du vill dela med dig av?
Ja, alltså givet ämnet vi har diskuterat idag så är mitt tips att när du har ett val, prata hellre om döden än om vädret.
Kanon! Och jag tänker så här att den här artikeln som vi har pratat om väldigt mycket nu som du har skrivit på Access, den finns länkad i beskrivningen för den som är sugen på att läsa. Så tycker jag att vi knyter ihop säcken här, eller vad säger ni?
Mm-hmm. Tack för att du ville vara med i våran podd. Jag tycker du har haft jätteintressanta tankar och vi har fått nya perspektiv på det här med den digitala döden och det digitala arvet.
Mm. Spännande.
Vad roligt. Stort tack för att jag fick komma och hålla låda.
Tack. Jag kan känna att efter den här intervjun att jag har fått lite nya perspektiv på saker och ting.
Mm.
Samt att man blir påmind om saker man faktiskt borde göra nu direkt som man inte har gjort.
Ja, men precis. Och framförallt det här med bank-ID har inte jag tänkt på. Och framförallt det här liksom att historien kommer ju förhoppningsvis leva kvar för liksom de som vill forska om historia. Alltså det är ett intressant tanke ändå liksom. Och sen det med deepfake, det är bara, ja, det är coolt alltså. Det är coolt. Ni kan kolla på det här på YouTube med deepfake, så kan ni kolla på Barack Obama och Tom Cruise.
Ja, det blir spännande att se hur det här kommer utvecklas och vad framtiden kommer att erbjuda.
Mm, verkligen. Och vill ni läsa den här artikeln som Katta och vi pratar om, så finns den länkad i beskrivningen som vi sa i början. Och med det, Sara, så knyter vi väl ihop den här säcken och säger på återseende. Just det, en sak. Jag vill bara påminna er lyssnare att ni får jättegärna lämna ett betyg och en kommentar på den här podden i Apple Podcaster. För gör ni det så kommer våra lilla podd lite högre upp på listorna. Då är det fler som hittar oss. Det blir superkul. Och har ni frågor eller feedback till oss så får ni besöka oss på Instagram där vi heter...
digitala.familjen.
Just det, .se tänkte jag där, men så är det inte. utan digitala.familjen heter vi alltså på Instagram. Gilla oss där. Men då kör vi så. Lite outro på det. Så säger vi så. Vi säger så.
Ja, tack för idag.
Tack.